Det finns många fördomar om hur cancer uppstår eller hur vi ska leva om vi väl har drabbats av sjukdomen. I en värld där internet står för en stor del av informationen vi tar till oss kan man behöva hjälp att sortera. Idag ska överläkare och docent Hans Hagberg hjälpa oss att reda ut vad som är sant och vad som faktiskt inte alls stämmer. Då har jag med mig docent och överläkare Hans Hagberg här i studion. Du har varit här förut, men du är välkommen tillbaka.
Tack.
Jag tänkte att om vi ska gå igenom en hel del olika, vad kallar det, myter kring cancer. Men jag skulle vilja börja med att höra hur du ser att, liksom, vad är orsaken till att man får cancer?
Ja, orsaken till att man får cancer, det är ju att celler delar sig. Och det måste de göra för att man ska leva. Och sen kan man då utsätta sig för olika saker som gör att det kan bli störningar i den här delningen. I de här delningarna. Och den absolut största risken, det är att bli äldre. Och sen om man gör någon form av riskbedömning så räknar vi med att ungefär 70% av all cancer är slumpen. Och det är bara för att man lever och blir äldre. Och sen är det ungefär 10% som beror på ärftligheten. Och sen är det 20% som beror på omgivningsfaktorer. Där då rökning är det som är den allra farligaste delen av omgivningsfaktorer. Och också solning.
Mm. Och jag tänker, då kan vi ju komma in på det på en gång när du säger det med rökning här. För jag tror att alla är ju, det är någonting som de flesta är ganska väl medvetna om. Att rökning är en stor orsak till lungcancer. Finns det andra cancersorter som också rökning ökar risken för?
Ja, urinblåsecancer. Men det är framförallt lungcancer som är den allra största riskfaktorn.
Mm.
Nu har ju rökningen gått ner ganska mycket i Sverige och man räknar ju inte med nu att det är bara en mindre del av befolkningen som röker. Men det känns som att där skulle man kunna dra ner ytterligare.
Mm. Då är det ju vanligt med de här e-cigaretterna som är då med nikotin istället. Bara och sådär. Och det finns väl olika varianter. Vad vet man om dem? Är de mindre skadliga om man tänker på cancerrisken?
Ja, det är nästan ingen risk för cancer alls med dem. Och inte snus heller.
Nej.
Och det beror ju på att det inte är nikotinet som är farligt utan det är käran som ger risken. Mm. Och det finns ju inte i de här produkterna.
Nej.
Så att det är en svag ökning men det är så lite så att det behöver man inte vara bekymrad för.
Nej. Mm. Jag vet att också förr i alla fall, kom ihåg när jag var liten och man pratade om att då var det mycket tal om det här med filter och inte filter. Jag vet att de som rökte cigaretter utan filter sa att det var mindre farligt för då drog man inte ner röken på samma sätt.
Nej. Är det någon? Ja, det är ju, det fastnar lite kära i filtret men det tror jag också är ganska marginellt. Det är farligt både med filter och utan filter.
Ja, men så där ser du inte någon, det finns liksom ingen.
Ingen jätteskillnad.
Nej, ingen jätteskillnad. Mm. Nej. Om man tänker då på de här olika faktorerna som du var inne på. Det finns ändå en viss del då som handlar om yttre saker som vi kan påverka själva. Så finns det ju väldigt mycket olika såna här saker som man kan läsa om på nätet. Som ska kunna, antingen som är farliga som kan ge cancer. Eller som också kan skydda mot cancer. Mot att man inte ska få det. Eller påverka att man kanske svarar bättre på behandling och sånt. Och vi som träffar patienter i vården. Vi hör ju ofta om olika saker som de provar kanske. För att få bättre effekt av sin behandling eller som ett alternativ till behandling. Jag tänker på naturpreparat. Vad har du för tankar där?
Mm. Först innan vi går in på vetenskapen så verkar det som att det finns ett behov av naturpreparat. För att det är ju en stor del av våra patienter som tar någon form av naturpreparat.
Mm.
Och det verkar fylla ett behov också att man mår bättre om man gör det. Men går man till vetenskapen så hittar man ju inte så mycket. Och det som framförallt har varit, det har ju varit vitaminer. Och det är ju sedan 30-40 år tillbaka som man har sagt att vitaminer både skyddar mot cancer och att man kan behandla cancer.
Mm.
Och det har man ju ännu inte lyckats bevisa trots att det har gått 30 år. Och många har försökt bevisa det. Det är till och med tvärtom så att om man tar möss som har en cancer och ger dem vitaminer eller några andra sådana här antiinflammatoriska, antioxidativa substanser, selen till exempel, så då trivs cancern av de behandlingarna. Så att det snarast är det så att stora doser vitaminer är skadliga på en låg nivå. Däremot har man brist på vitaminer, då är det ju väldigt nyttigt.
Men nu pratar du om att det kan vara skadligt om man redan har en cancer, eller pratar du om generellt?
Ja, faktiskt båda det, för man kan ju ha förstadier till cancer och sen eldar man på det med de här stimulerande substanserna. Och det är ju märkligt att vi säljer de här typerna av preparat för över 4 miljarder kronor per år. Och sen så fungerar det inte.
Ja, enorm marknad.
Ja, och de pengarna kanske skulle gå till något annat.
Och när du säger att det är viktigt för patienterna att att de fyller en funktion, naturpreparat till exempel. Tror du att det kan handla om att man känner då att man kan göra någonting själv?
Ja.
Det är det du...
Och det är det som är så frustrerande med cancersjukdomar, att man kan inte göra så mycket mer än att sköta sig på alla andra sätt som man ska sköta sig. Vi kommer dit lite grann när det kommer till kosten sen senare också.
Ja, men vi kan komma in lite på kosten. Och den stora ska man säga, frågan som cirkulerar på olika ställen, det är ju det här med socker och cancer. Och då skulle jag först vilja separera det lite, för att om man nu tänker på då att äta mycket sockerkost om man inte har cancer, och sen så skillnaden mot då att äta socker när man har cancer. Vad har du för olika tankar där? Det finns ju tankar om att det skulle kunna göda cancern, är ju det vissa tror.
Ja. Om vi börjar med den då, att man göder cancern, så har vi inga riktiga belägg för det. Alltså cancern använder socker, men den tar åt sig det hur man än får i sig mat. Väldigt mycket av maten blir ju socker eller sockerliknande molekyler. Så att man vinner inte så mycket på att ta bort socker ur kosten. Nu när vi har fått de här PET-undersökningarna, så de som tror på det här, de ser ju då hur på PET-kameran där man ju märker socker, så märker de att det är ett högt upptag av socker på det stället man har tumörer. Och det är ju sant, men att ta bort sockret spelar ingen roll. De får ändå upp de här nivåerna och får in det här i tumören. Så
man kan säga att cancern får ändå sitt socker oavsett hur du äter. Men det som händer är att du inte får samma energi då om du inte äter någon typ av kolhydrater eller socker.
Det kan man säga.
Ja.
Sen finns det en annan aspekt som du var inne på. Det är ju att med viktuppgång. Att om man har högre vikt, så ökar man ju risken lite grann för vissa cancrar. Till exempel bröstcancer. Och går man upp i vikt under behandlingen, så har man också lite sämre effekt av behandlingen på grund av att man ökar i vikt. Och det gäller både för bröstcancer och för tarmcancer. Så det finns ju en anledning att försöka hålla vikten på samma nivå när man väl har fått sin cancer. Men att helt utesluta socker, det finns inget belägg för det, att det skulle hjälpa.
Så att egentligen kan man säga att sockret i sig är inte problemet, utan det är om sockret leder till en viktuppgång, så kan det vara en negativ faktor.
Ja.
Och när man är inne på det då, hur man ska bete sig med att äta och hålla vikt och sådär. Vi vet ju också nu genom forskning faktiskt att liksom en viss typ av motion är bra när man är under pågående behandling, för att orka med behandlingen och för att klara av den bättre och motverka fatig bland annat, alltså sån här trötthet som man kan få av behandling och sjukdom. Vad finns det för andra fördelar med motion?
Nej, det är det som du säger. Det är ju en psykisk stabilisering, och kan man undvika viktuppgång, så finns det ju en faktor där också. Och sen att ha en vältränad kropp gör ju att man klarar påfrestningar bättre av de behandlingar som man får vid cancersjukdomar.
Men i förebyggande syfte, kan man säga rakt av att motionerar du så har du mindre risk att få cancer?
Det finns en sån svag effekt, men den är inte särskilt stark.
Och är det för sent att börja? Måste man ha gjort det hela livet eller kommer den direkt om man börjar motionera? Vet man det?
Jag tror att den finns hela livet. Mm. Men den blir ju, eftersom cancer uppstår mer när man blir äldre, så är det viktigare att ju äldre man blir att man håller kroppen i skick.
Mm. När vi var inne på det här med kost och socker, frukt och grönt är ju också rekommendationer att man ska ha en stor del av frukt och grönt för att minska risken för cancer. Stämmer det?
Ja, och det är ju intressant att vitaminer som man får i sig i form av bra mat, det är ju bra. Utan det är de här överskott av vitaminerna som man ska undvika.
Mm.
Så att, och det här kosten för, som man rekommenderar för cancer, det är ju exakt samma för hjärt-kärlsjukdomar. Så att
och egentligen för alla väl?
Och egentligen för alla, ja.
Så det är samma typ. Men den här klassiska medelhavsmat, alltså med oljor och mycket grönsaker och fisk och så. Finns det något belägg för att det är en skyddande faktor att äta sån mat för att inte få cancer?
Man har ju tittat i samhällen där man har mycket, det är lite kött, mycket grönsaker och mycket olivoljor och sånt. Så har man ju sett att de lever lite längre, har lite mindre cancer, har lite mindre hjärt-kärlsjukdomar.
Mm.
Så att det ska man ta till sig. Ja.
Mm. Och då är det samma sak med det här med rött kött, och det antar jag är inte en skröna då, för det är ändå någonting som Livsmedelsverket har gått ut och sagt att man ska minska.
Ja. Det finns en viss risk med rött kött. Ja.
Vilken typ av cancer är det som ökar om man tänker i risk?
Ja, det har ju varit i mag-tarmkanalen som kanske det har varit mest tydligt.
Mm.
Men samtidigt är det inga jättestora risker, men
nej,
en liten ökad risk.
Mm. Sen har vi, det finns ju vissa såna här, vi var inne på det, som har liksom en tydlig koppling till en tydlig cancersjukdom, alltså cigaretter och lungcancer till exempel. Samma sak då med asbest och radon, det är också såna här saker som man har hört jämt att det ökar risken för lungcancer. Är det också sanningar eller är det någonting man har kommit fram till på senare år att det inte riktigt stämmer, eller hur?
Ja, när det gäller asbest är det ett väldigt tydligt samband. Och det beror ju på att asbest är ju små nålar och de går in i lungan och sen ligger de och retar lungsäcksbladet. Och så blir det alltså cancer i lungsäcksbladet. Nu är det ju så ovanligt numera med, man använder ju inte det i byggnadsmaterial längre, utan egentligen vid rivningar som det är problem, och där finns det väldigt mycket bestämmelser.
Mm.
Så att asbestsidan är väl väldigt litet problem.
Mm, numera. För att det är så kontrollerat.
Det är så kontrollerat, ja.
Och radon då, pratar man inte om så mycket längre.
Nej, och radonet har vi ju fått då för att vi har olika byggmaterial i husen, och sen att det kommer från vissa jordar också.
Mm.
Och där verkar det som att det är rökarna som har den stora risken för att få lungcancer och radon. Så det viktigaste är ju att man slutar röka.
Mm. Så att det blir en dubbel effekt då, att man får båda två, så blir det en påtaglig risk.
Det stämmer, ja.
Ja.
Och numera så är ju alla hus är ju radonmätta också, så att uppmätta, så att och då sanerar de och ligger för högt. Så att radonet tycker jag också har minskat i betydelsen.
Mm. Ja. När man tänker på rökning då, som vi har varit inne på. Om man väl har fått cancer, så är ju vi inom vården väldigt noga med att poängtera att rökstopp är viktigt. Men man kan ju tycka då som patient kanske att nu har jag redan fått cancer, varför ska jag sluta röka nu?
Mm.
Hur ser du på det?
Min erfarenhet är att de som slutar röka när de får cancer, de mår väldigt bra av det, och det blir ett incitament att sluta röka. Och ser vi på behandlingarna så klarar man ju behandlingarna bättre om man har slutat röka, och det blir lite bättre effekt av behandlingen också.
Vad beror det på?
Ja, det är väl att rökning är liksom hela tiden sätter ner immunförsvaret och retar i lungorna.
Mm.
Gör att man får mer infektioner.
Mm.
Så att Vi uppmanar ju alla att sluta röka.
Mm.
Sen så är det ju det är ju inte den viktigaste faktorn, så att om det är så att livet blir förstört att man över att man inte kan röka, så får man väl fortsätta då. Men vi uppmanar alla att sluta, och de som kan det har faktiskt, tycker jag, väldigt stor glädje av det.
Ja, det finns en anledning i alla fall. Det är inte bara en sån duktighetsprincip, utan det finns en anledning. Du var inne på det här med, även nu med rökningen, att som låggradig inflammation i kroppen, jag tror vi pratade om det lite tidigare också. För det är ju någonting som man också läser om, att pågående låggradig inflammation i kroppen kan vara en ökad risk då för att få cancer. Mm. Kan du förklara det på något sätt så att man förstår?
Ja, det är också en att får man den här retningen, så får man lite mer celldelningar i kroppen hela tiden. Så att, och det gäller ju också för hjärt-kärlsjukdomar.
Mm.
De har också en ökad risk om man har en låggradig inflammation.
Mm.
Och där är ju fler och fler som pekar på munhålan, att det är en orsak till att man har låggradig inflammation.
Mm.
Så att en bra munhygien är, tycker jag också man kan sätta som en, ger en viss skydd för olika sjukdomar.
Mm.
Hjärt-kärlsjukdomar och kanske också lite cancersjukdomar.
Mm. Men munhålan kan vara en sak då, men vad kan man annars, varför går man omkring med en låggradig inflammation, vad kan det bero på?
Mm, ja, det finns ju massa olika orsaker till det. Det finns reumatiska sjukdomar och det finns irritation i mag-tarmkanalen och sånt. Så
det är ingenting man nödvändigtvis vet om själv? Men det kan vara också någon...
Och det är svårt att mäta också, man måste ha specialtest och det är stora såna här populationsstudier som har visat det här, så att jag tror inte man ska fästa så stor vikt vid cancer.
Nej.
Och den faktorn.
Nej. Sen var det här du pratade lite om det med fetma, och att apropå det här med socker då, att den största risken är att man kanske då går upp i vikt och att det kan vara en ökad risk för cancer. Och du sa bröstcancer bland annat, sen sa du någon mer sort som var en ökad risk om man är överviktig.
Mag-tarmcancer går ju sämre för om man går upp i vikt under behandlingen.
Under behandlingen.
Ja. När det gäller bröstcancer är det ju så att underhudsfettet producerar kvinnligt könshormon, gör att det blir mer aktivt. Och det är därför man tror att det är större risk att få bröstcancer, genom att man har mer kvinnligt könshormon när man har mycket fettceller.
Mm. Okej. Och sen när vi var inne på också det här med kosten, det är mycket kring kost, och det var ju också någonting som var väldigt populärt på 80-talet med light-produkter, och det var stora larm om sötningsmedel, aspartam och sånt. Nu är det ju väldigt många produkter som innehåller sötningsmedel. Vet man egentligen om det är en ökad risk för att få cancer?
Jag tror inte att det är någon ökad risk. Att det här kom fram, det var när man gav råttor enormt höga doser såna här sötningsmedel. Då såg man en viss ökad risk. Men dels tar vi inte de doserna och dels är vi inte råttor. Så att, med som det används nu så skulle jag säga att det inte är någon risk alls.
Nej.
Och att det kanske är en fördel att ta dem istället för att det är socker i de här dryckerna.
Mm.
För att det blir som belastning på hela kroppen när man får de där höga sockerskjutsarna av drycker som innehåller socker.
Mm. Så egentligen är det ingenting som man behöver, i den mån man dricker eller äter livsmedel, så behöver man inte oroa sig. Någonting som också har faktiskt varit ganska mycket på tapeten nu, du var ju här sist och pratade när covid hade brutit ut. Och då pratade du lite grann om vad som gällde för cancerpatienter i samband med covid och sådär. Nu har vi kommit lite längre fram, självklart har vi inte facit än, men har du kunnat se att covid på något sätt har kunnat utlösa någon cancer? Eller tror du att det finns den möjligheten att det kan ha utlöst cancer hos vissa?
Vi har inte sett något problem med ökad risk för cancer vid covid. Däremot har det inneburit olika saker, till exempel att vissa screeningprogram, mammografi och sånt, blev ju sämre under pandemitiden.
Mm.
Så att det var nog största effekten. Och sen så är det ju så att vissa som har cancer har ökad risk att få allvarlig covid. Men förvånansvärt få. Vi trodde att det skulle vara ett mycket större problem.
Mm.
Utan de som har problem, det är egentligen någon som får cancerläkemedel som påverkar immunsystemet på ett allvarligt sätt. Inte vanliga cellgifter utan de typer av läkemedel som går in mer direkt i immunsystemet.
Mm.
Men förvånansvärt lite har covid, tycker jag, både skapat och försämrat cancervården.
Så vi var egentligen, vi hade hängslen och livrem, men det visade sig kanske inte vara lika stort problem just för cancerpatienter specifikt.
Förutom enstaka undergrupper som har sin cancer redan från början i immunsystemet.
Ja.
Där har det varit problem.
Mm. Jag tänker nu så här, när man pratar om alla de här olika sakerna, det finns ju en uppsjö, fler myter naturligtvis, och jag har själv suttit och googlat för att se vad man googlar på när man googlar på cancer, och det är lite grann det jag har byggt de här frågorna på också. Men vad skulle du vilja liksom föra med för råd till de som sitter och googlar och funderar på alla såna här saker som de kan göra själv? Vad ska man tänka på om man befinner sig i den situationen att man liksom greppar efter halmstrån, och hur ska man sortera liksom? Finns det något råd du kan ge på vägen så?
Det är en svår fråga. Jag börjar med att säga att jag accepterar naturläkemedel för att det fyller en funktion och att de inte är särskilt farliga. Och vill man använda det så brukar inte jag säga sluta, utan tror du på det så fortsätt.
Mm.
Däremot så kan man ibland tycka att det är lite onödigt att lägga ut sådana pengar på det. Man kanske kan göra roliga saker.
Mm.
Men vi går inte ut och säger till någon att de ska undvika vissa saker. Det finns några såna här naturläkemedel som påverkar våra cancerläkemedel. Vi har till exempel johannesört. Så man kan ju berätta för läkaren vad man äter för någonting, så att inte det påverkar någon. Något av de mediciner man äter.
Även grapefrukt kan ju påverka väldigt kraftigt.
Grapefrukt påverkar mycket läkemedel.
Även om det inte är ett naturläkemedel. Men, det är, ja. Men man kan väl säga då att tipset kan väl vara ändå att försöka. För jag tror att det finns en del skam i att liksom tro på olika saker som patient. Och att man kanske inte riktigt vågar ta upp det med sin läkare. Men att man ändå uppmanar till att göra det. Ta upp det du tror på eller det du vill prova. Mm. Så att man hellre kan diskutera det och se. För att det är väl som du säger, de flesta har väl en ganska öppen syn för det här. Och liksom förstår att man... Vi förstår att man greppar efter halmstrån och vill hitta saker. Mm. Så att, var inte rädd för att ta upp det. Kan man inte säga
jo,
det?
Jag håller med om det.
Mm. Är det något annat som du vill lägga till?
Nej.
Nej, du ser alldeles nöjd ut. Ja, vi har fått med mycket, tycker jag. Som sagt... Välj information med omsorg och tro inte på allt som du läser, och ta gärna med dig din information till din läkare och sjuksköterska så att man kan diskutera det innan man provar något. Stort tack, Hans, för att du kom hit igen. Mm. Hoppas få se dig igen.
Ja.
Ja, tack.
Mm. Hej.
Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpoddomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mejladressen enpoddomcancer@akademiska.se. Hej då!